frågan om ja eller nej till NATO, den är överspelad. Snart är vi med.
Japp, men det kommer ändå finnas en massa konflikter för Sverige som NATO-land.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Idag får ju Ungern en ny president och den ska skriva på pappren och sen ska de pappren till Washington och sen ska Sverige åka till Washington med sina papper och då är vi NATO-medlemmar. Så frågan om ja eller nej till NATO börjar ju bli lite passerad, tänker jag. Snart är vi ju med av allt att döma.
Just det.
Men,
det var det många som sa förra veckan också.
Jo, jag vet. Och det kanske,
men det
är möjligt att det dröjer
du.
Till nästa vecka. Det är möjligt att när den här podden kommer ut så har presidenten redan skrivit på.
Ja.
Vem vet. Man får, liksom, man får ta det lite som det kommer.
Just det.
Man får ha ett öppet sin gilla läget.
Ja.
Vare sig man är för eller emot NATO-medlemskap. Men det jag skulle säga i alla fall, det jag skulle komma till var, även när vi har gått med i NATO så kommer det ju finnas politiska skiljelinjer och politiska konflikter kring vårt NATO-medlemskap och hur vi ska vara i NATO.
Yeah.
Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag.
Mm.
Du och jag, Torbjörn. Henrik Torehammar är ju i Bryssel.
Just det.
Och hänger med kommissionen.
Inte på NATO-högkvarteret.
Nej. Men det finns ju ett, vi har ju identifierat ett antal stridsfrågor kring Sverige som NATO-land.
En som det faktiskt är någon slags diskussion om nu, men som riktiga experter tycker att det är en fånig diskussion, eller sådana som tycker att de är riktiga experter, det är ju det här med värnpliktiga.
Mm.
Ska svenska värnpliktiga soldater skickas i utomlands i strider? Men
ja, och det är en intressant fråga. Den lyftes bland annat i Timbros Smedjan häromveckan av vår förra kollega Jonas Gummesson.
Just det.
Som tidigare var försvarsreporter här på Svenska Dagbladet. Och det här är ju en fråga som ännu inte har fått ett svar. Det vill säga alltså värnpliktiga, och då handlar det väl framförallt om de som har gjort klart sin utbildning, alltså har gjort lumpen men är krigsplacerade.
Ja.
Det handlar alltså om vilka som ska skickas utomlands. Och då finns det ju liksom två, det ena handlar ju om då i fredstid eller i krigstid. Det är ju också två olika saker. Men frågan är då, ska man kunna skickas på ett uppdrag utomlands inom NATO mot sin vilja? Ska det ingå i värnplikten?
Just det.
Och det här är en fråga som diskuteras i försvarsberedningen just nu.
Mm.
De ska ju vara klara i april. De verkar inte ha kommit så långt med den här frågan. De verkar inte riktigt ha satt ner foten eller ens liksom berättat för varandra riktigt vad de tycker. Alla partier har inte tagit ställning. Men försvarsberedningen har tidigare sagt att det svenska försvaret ska fortsätta bygga på värnplikt. Samtidigt så ser man ju att allt fler som behöver göra värnplikten fast de inte vill.
Ja, och det är ju spännande, i nyhetsartiklar så har man ju intervjuat kommunikatörer vid Pliktverket, och de beskriver det ju, till exempel Per Andersen Hälset som uttalade sig i Svenska Dagbladet, som att färdigutbildade värnpliktiga kallas in endast om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige, och då endast för att försvara Sverige. Och det är lätt att tolka det här svaret i alla fall som att det som åsyftas är att försvara Sveriges territorium.
Men Sverige kanske försvaras bäst i Baltikum.
Ja, hela grejen med ett NATO-medlemskap är ju att man försvarar sannolikt i en krigssituation NATOs territorium. I alla fall de utav länderna som accepterar att det föreligger en artikel 5-situation. Och då är man ju tillbaka till ett gammalt säg i svensk försvarspolitik, nämligen att Sverige försvaras bäst i Sysslebäck, alltså den lilla å mellan Finland och Sovjet som en gång i tiden utgjorde gränsen mellan de två länderna. Nu för tiden kanske det är någonstans i Baltikum också. Så då är ju att försvara Sverige enligt NATO-logiken på ett annat territorium än det svenska.
Ja, och det sitter enligt uppgift ett gäng kids nu och funderar över detta. Vad innebär det att göra värnplikt?
Ja.
Och det finns ju också ett antal då som är krigsplacerade och som gjorde sin utbildning långt innan det ens var påtänkt att Sverige skulle gå med i NATO, när det verkade väldigt främmande. Så det här är ju en fråga som Svenska Freds också har lyft ganska mycket politiskt. Alltså mellan partierna har det inte blivit särskilt mycket debatt. Men man kan tänka sig att det är en fråga som kommer vakna och där det kommer finnas en del engagemang.
Ja, men i den här frågan så tycker jag att det finns ju mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, så finns det ju en tonalitetsskillnad i hur man pratar om NATO, som skulle kunna bli intressant i till exempel den här frågan. Magdalena Andersson pratar ju väldigt mycket om att NATO är bäst för Sveriges säkerhet. Hon pratar så att säga om att Sverige får säkerhet. Ulf Kristersson pratar ju också om att Sverige får säkerhet. Men han pratar ju nästan lika mycket om att Sverige ger säkerhet. Och han pratar nästan, min subjektiva bedömning, mer glädjefyllt över att Sverige ger säkerhet. Alltså han är ju ideologiskt övertygad om den här solidariska försvarspolitiken, att ge varandra säkerhet på ett annat sätt.
Ja, men jag uppfattar det som att han väldigt aktivt tidigt i den här processen, efter att Sverige bestämde sig för att ansöka till NATO, ville vända perspektivet till precis det.
Ja.
Att ville lyfta vad kan Sverige bidra med till NATO och inte vad kan NATO göra för Sverige. Hela hans tal som nyvald statsminister på Folk och Försvar handlade ju bara om det. Det var bara en lång lista på vad Sverige skulle liksom ge styrka till NATO.
Ja, och tittar man på det som är klart och inte, så att säga, hittills, så är ju ge sakerna mer klara kanske. Alltså den här reducerade bataljonen till Lettland, den har man ju sett till att liksom ge besked om. Kanske inte lika mycket ge besked om hur försvarar vi då, alltså hur uppfyller vi den artikel i NATO-stadgan som är att Sverige ska klara av att försvara det egna territoriet. Mm. För de där sakerna hänger ihop.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan fråga då som det finns diskussion kring är NATO-baser. Mm-hmm. Och det här hänger ju ihop med DCA-1, alltså avtalet med USA, som försvarsavtalet som Paul Jonsson skrev på
Det nyligen. Som Paul Jonsson skrev på och som Jan Guillou är jätteförbannad över.
Exakt, och som riksdagen det måste godkännas i riksdagen. Och det kommer det av allt att döma att göra. Socialdemokraterna är också för det här avtalet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska.
Mm.
Och Jan Guillou lyfter ju då ett antal aspekter i en omtalad krönika i Aftonbladet här en veckan. Det handlar ju dels om de juridiska, alltså att soldater prövas då enligt amerikansk lag, även om de befinner sig i Sverige.
Just det.
Det är den jurisdiktionen som gäller.
Mm, mm.
Men också baserna som det finns en politisk diskussion kring. USA får tillgång till 17 platser i Sverige,
yep,
där de bland annat kommer förvara materiel.
Mm.
Det här finns ju kritik mot från bland annat Vänsterpartiet. Sen finns det de som vill gå ännu längre. Alltså Liberalerna tycker att amerikanerna gärna, eller att NATO gärna får permanenta baser.
För de här är inte formellt permanenta.
Nej, och det där är ju lite, alltså ni har ställt frågan till folk den här veckan, vad är skillnaden på då en permanent och en tillfällig användning av basen?
Ja.
Det här finns till exempel en sån diskussion i Norge där man inte får ha permanenta baser, men man har baser som ständigt är bemannade, men personalen byts ut med viss regelbundenhet, och då räknas den inte som permanent.
Fast den är på samma plats och har varit i decennier kanske.
Så förstår jag det. Mm. Osäker på det där med decennier. Men då handlar det om att det är liksom personal som byts ut. Liberalerna, de är ju liksom, de står med öppna famnen och säger vi har inga förbehåll alls. Liksom, NATO ska i alla lägen få göra det som är bäst för NATO och för Sverige.
Just det.
Och Sverige har ju också i det här beslutet som togs i riksdagen, det togs ju också utan förbehåll. Fast där har man också skrivit in att man inte se någon anledning att ha permanenta baser eller kärnvapen på svensk mark. Men, så att det är ju en liten kompromiss eller paradox inskrivet i det här beslutet.
Ja, tittar man sen, jag menar NATO är ju en försvarsallians, men i grunden så är det ju en politisk organisation som man går med i, som har en massa andra politiska frågor. Det kan ju bli så faktiskt. Att det kommer vara de här infrastrukturkraven som NATO har. De behöver ju bättre järnvägar, bättre vägar och på särskilda ställen. Tvärs över Sverige som ska vara ett transitland i framtiden. Svenskan skrev en jätteintressant artikel om det där med alla projekten. Att det är det som blir den stora inrikespolitiska konflikten av NATO-medlemskapet. Så NATO-medlemskap är ju mycket större än försvarspolitik.
Ja, men och det intressanta med Guillous krönika, om man bara förbackar den, det var ju att den verkar ju ha väckt en lite slumrande vänsteropinion och kanske också en delvis en opinion i Socialdemokraterna.
Ja.
Där man, om jag hade ett intressant samtal med en vänsterförsvarsperson som beskrev igår hur smal åsiktskorridoren är i den här frågan. Det finns ett så himla starkt statligt, folkligt stöd både för NATO och för liksom mer pengar till försvaret och att det är svårt att det är svårt att lyfta kritiska perspektiv för allting tolkas som att man är pacifist. Och här kommer Jan Guillou in med en liksom väldigt slagkraftig krönika som jag också delvis har fått kritik för en del sakliga innehållssaker. Men och väcker då en opinion eller en politisk rörelse som blev ju lite ifrånsprungen i hela NATO-beslutet och inte riktigt han varken mobilisera eller...
Ja, och det där är så olika perspektiv. För många upplever det som att det är borgfred som råder i säkerhetspolitiken och har gjort sen vintern 2022. Tittar man på hur väl Magdalena Andersson och Ulf Kristersson verkar kommunicera om det, så kan man nog ifrågasätta om det är någon slags borgfred överhuvudtaget. Men om vi har det som premiss, då är ju det som hände vintern 2022 var ju att en del av vänstern i socialdemokratin inte minst, trycktes liksom ner. Och jag tänker mig att det kommer komma en rekyl på det. Och frågan är ja, form den rekylen kommer ta.
Eller tänk bara när Vänsterpartiet röstade nej till det första, alltså de här pansarskotten till Ukraina.
Ja.
Och det vrål som mötte dem och att de fick ändra sig.
Just det. Nej, för att det här kan ju ta form av kärnvapen, och där är det ju den intressanta frågan egentligen inte, är man så att säga för eller mot kärnvapen?
Och du tänker debatten hamnar
ja,
där?
Eller? Ja, precis. Alltså att vänsterrekylen tar form i någon slags kärnvapendiskussion.
Mm.
Sverige kommer ju in i en, formellt nu då, in i en kärnvapenallians och under det amerikanska kärnvapenparaplyet.
Och kommer också sitta i den här gruppen som heter Nuclear Planning Group.
Just det.
Där Sverige, en av de NATO-grupper som Sverige inte haft tillträde till tidigare, där kommer vi nu finnas med.
Fast det finns partier som är emot.
Ja, men det förstår jag det som att det är bestämt att vi ska sitta där.
Just det, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar vara emot det.
Det är bara Frankrike som inte är
ja.
Med på dem där.
Ja, men,
men ja, det finns en politisk diskussion även om det.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Den intressanta frågan som väcks då, om man sitter i den gruppen, då tror du väl det var ett organ för att till exempel ställa en så här klassisk socialdemokratisk fråga, eller tycker ju Socialdemokraterna i alla fall. Hur bidrar Sverige bäst till global kärnvapennedrustning? Och då är frågan om dagens socialdemokrater, alltså Wallström och Eliasson börjar ju bli till åren. Finns det någon ny generation i socialdemokratin som vill driva den frågan i NATO? Det tänker jag skulle kunna vara ett sätt för den där vänsterrekylen att ta form.
Mm. Det har väl varit, i alla fall om man lyssnar på Wallström, hon beskriver det ju som när hon drev nedrustningsfrågorna under sin tid som utrikesminister, så var det ju väldigt svårt med NATO-länderna. Och då man startade ju det här Stockholmsinitiativet då, som skulle bevaka den här frågan, där ett antal länder är med, det var Sverige som startade. Och det säger ju Wallström att man hade aldrig kunnat starta det som NATO-medlem. Det är väldigt känsligt på vissa sätt med nedrustningsfrågorna i NATO. Man har ju också ett beslut på att NATO kommer vara en kärnvapenallians så länge kärnvapen finns. Så att det är en central del av strategin.
Men där finns ju också lite olika doktrin. Alltså Storbritannien har ju en mer passiv kärnvapendoktrin. Alltså, som jag förstår den, uttrycks den i väldigt enkla termer. Vi gör ingenting förrän någon annan gör något mot oss. Så det har eventuellt i grunden att göra med vilken typ av kärnvapen de har. Alltså att den är utformad så att den är bra på att svara på ett angrepp, inte på att angripa.
Och samtidigt är väl det, okej, jag fattar. För det, jag menar, det är väl egentligen det som alla säger sig på något sätt stå bakom. Vi har inte kärnvapen för att använda dem, utan bara för att få andra att inte använda dem. Ja. Fram tills att Putin nu har börjat hota med kärnvapen.
Jo, men det finns en nyansskillnad där mellan den brittiska hållningen och den amerikanska. Men det där är bara ett sätt som rekylen kan ta form. Ett annat är ju det du var inne på. Alltså, hur mycket pengar ska läggas på försvaret i relation till hur mycket pengar som ska läggas till välfärden? Det är ju så att säga, en vänsterrekyl som skulle kunna ta form och som kanske skulle kunna bli besvärligare för partiledningen i Socialdemokraterna att hantera.
Samtidigt så kan man ju säga att så länge man inte ska vara helt beroende av de andra NATO-länderna, så kommer man ju fortsätta behöva bygga ett eget svenskt försvar samtidigt. Som vänsteråsikt, som inte vill, alltså en vänsterperson som inte vill vara för beroende av att amerikanerna är på våra baser,
ja,
de skulle ju snarare behöva lägga ännu mer pengar.
Ja, de hamnar ju där.
Det blir komplicerad.
De hamnar ju där Aftonbladets ledarsida med Daniel Suhonen och Anders Lindberg är att Sveriges försvar måste rusta så mycket så vi behöver låna pengar till det.
Mm.
Partiledningen är ju fortfarande mer för någon slags värnskatt.
Då tänker jag som person som ändå har betraktat politik ett tag att Daniel Suhonen också ser det där lånet som ett första steg. Det här är alltså min gissning bara utifrån att titta på detta.
Ja, just det.
Sen kan man, efter att man har lånat till det, så kan man låna till annat och så bänder man upp hela det finanspolitiska ramverket via försvaret.
Absolut.
Som man kan få med sig högern på, och sen så förändrar man allt.
Det börjar med försvaret och sen blir det vägar och järnvägar som NATO också vill ha, och sen blir det välfärden.
Mm.
Men det där är ju definitivt ett politiskt språk, och hela försvarsekonomin sitter ju försvarsberedningen med, och där kommer det ju alltid låta som att alla är överens om allting. Men folk är ju inte alls överens om finansieringen.
Nej, det som är intressant med försvarsberedningen nu tycker jag är att det är ju Hans Wallmark som leder den, moderaten.
Ja.
Han är, eller jag har alltid uppfattat honom som en liksom på ett närmast finskt sätt konsensusinriktad politiker.
Ja, eller som en helt vanlig svensk kommunpolitiker.
Ja, men han, och han verkar ju, om man lyssnar på folk som sitter i försvarsberedningen, så verkar ju han verkligen ha som primärt mål att det ska vara enighet. Ingen ska hoppa av, alla.
Mm.
Alla ska vara med. Mm. Och att han får också beröm för att vara duktig på att kompromissa.
Mm.
Även från personer som står ganska långt ifrån honom.
Men om Sverige dels då ska ha en reducerad bataljon i Baltikum och fixa massa andra saker som NATO efterfrågar. Alltså investeringsbehoven är ju så enorma. Alltså för att när folk i försvarspolitiken eller i försvarsmakten pratar om olika förmågor som man har, så pratar man ju ofta om förmågor som fortfarande inte finns. Alltså som är beslutade men som inte existerar. Som att om de skulle finnas, fast de finns om kanske 5 år. Och att det är utgångsläget, så tittar man på vad som faktiskt finns, så är det ju inte särskilt mycket. Alla tog sig till 2%-målet av BNP ganska enkelt. Och så blev det borgfred där. Och så blev det lite bråk, för att nu satsar ju regeringen inte 2% enligt svenskt sätt att räkna, utan 2% enligt NATO-sättet att räkna, vilket är lite mindre pengar. Men där känner man ju att här finns det också utrymme för den som vill få till en politisk konflikt om försvaret. Det kommer ju inte vara en konstig position om världen fortsätter utvecklas som den gör nu, att säga det behövs mer än 2% av BNP.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om jag får byta till en helt annan punkt.
Ja.
Så,
vad kan det mer bli bråk om?
Ja, men en sak som har diskuterats, men som jag kanske inte tror att det kommer bli bråk om, är förankring i riksdagen. Därför att NATO har ju en, liksom, det kommer ju ännu ett lager av sekretess på NATO, och det är liksom en organisation som står utanför regeringen, där man inte kommer ha kontroll över dokumenthandlingar. Vad kommer, hur ska man förankra, hur ska man skapa liksom den demokratiska legitimiteten, och i Sverige är det ju många frågor som rör försvaret, där har man ju ändå aktivt velat ha liksom stor enighet, det har ju varit viktigt. Men nu verkar de ha enats, vad jag förstår, jag bara hörde kring att man ska ha någon form av årlig NATO-debatt i riksdagen, där regeringen också ska rapportera till utskotten och riksdagen.
För de kommer ju få så sjukt mycket mer dokument, alltså försvars- och utrikesutskottet från NATO, tänker man sig.
Alltså frågan är, för det...
Eller tänker du att alltid, de tror folk varit, att det kommer vara
de hemlig? De som har varit oroliga över detta har ju varit snarare oroliga över att de inte kommer få någonting alls. Att svenska försvars- och utrikespolitiker inte kommer vara tillräckligt säkerhetsklassade för att få den informationen.
Jag
vet inte om det är så, men det har varit en politisk diskussion kring detta.
Ja.
Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville också skriva in i NATO, alltså när man tog de här besluten i riksdagen, olika saker kring hur man ska förankra, men som inte kom med. Men nu ska man, vad jag förstår, ha enats kring då någon slags årlig debatt och rapportering kring det här.
En sak jag tänkte på som jag tror att det kommer bli konflikt om på sikt, det är ju JAS. Alltså nu är det ju vapenindustrins högtid, och Sverige är ju ett vapenindustriland. Nu är orderböcker fyllda och så vidare. Ann-Sofie Dahl, statsvetaren och NATO-experten, skrev en artikel i Dagens Industri om det där för ett tag sedan. Men jag fäste mig nog mer vid den artikel som Robert Irfors, som är långvarig byråkrat på Försvarsdepartementet, skrev i Smedjan. Det är otroligt mycket högerpublikationer när man ska referera.
Vi har också pratat om Aftonbladets ledarsida.
Ja, just det. Det är en vänsterpublikation. Den artikeln var ju en vidräkning med svensk försvarspolitik i över 30 år, och att allt har varit värdelöst på olika sätt. Väldigt intressant. Men den slutade med att det fanns ett enda problem, som jag förstod Ifors, nämligen JAS.
Och alltså hur... grunden till alla problem, alla vägar bär till JAS på något sätt.
Precis. Och på många sätt så blir det den gordiska knuten, har ju länge ansetts vara så i hela finansieringen av försvaret. Eftersom JAS är så dyrt, så finns det ingenting till någonting annat. Och
också intresset för JAS är så stort att intresset för annat lite... Ja. Faller ifrån.
Och någon gång tänker man sig ju att någon kan få skäl politiskt att lyfta frågan, är det verkligen värt att hålla på med ett eget flygplan om alla andra som är med i den här försvarsalliansen i princip håller på med amerikanska och möjligen några franska flygplan. Ska vi inte bara köpa från hyllan och vara del utav det här? Det finns en, de kommer lista massa fördelar. Och det är ju en riktigt intressant politisk tid om det skulle bli konflikt om det.
Mm. Han listar ju också problem som till exempel att det saknas officerer och nu ska man skicka massor med folk till NATO-högkvarteret.
Ja.
Alltså att NATO kommer äta folk som Sverige inte har.
Ja.
Men det hör man ju, om man ska lista politiska stridsfrågor, så är ju inte det en fråga som man hör överhuvudtaget. Och jag kan tänka mig att en person som Robert Ihrfors tycker att de saker vi har listat nu och det som politikerna bråkar om är helt fel saker och att de borde titta på annat.
Ja, men och det är ju lite för att många av de frågor vi tittat på är ju frågor, var kan det bli konflikt mellan en traditionell vänster och en traditionell höger? Alltså, lågt hängande frukter, kärnvapen och finansiering och annat. Men det finns ju också en potential för den nya högern. Sverige har ju tre större partier. Och jag läste Johan Wenström, som nu för tiden är forskare på Försvarshögskolan. SvD-medarbetare också.
Liksom en högeropinionsbildare,
ja,
under många år.
Absolut. Och han skrev i Unheard en artikel där han kritiserade Sveriges blåögda sätt att gå in i NATO. Han skrev till exempel att skulle det bli en attack mot Sverige eller ett NATO-land i Europa, så trodde han att det troliga scenariot är att det blir en koalition av villiga som försvarar sig mot det angreppet. Inte att alla länder säger att det här är en artikel 5-situation.
Alltså musketörsparagrafen, en för alla, alla för en. Oklart hur många de där alla är.
Exakt. Och här pekar ju han från höger på, så att säga. Han kritiserar ju från höger den traditionella NATO-vänliga högern för att vara naiv i synen på artikel 5. Att för att opinionsbilda för NATO i Sverige under de senaste 30 åren, så har ju moderater som Ulf Kristersson till exempel beskrivit artikel 5 med den enkla grejen. Det är musketörsparagrafen. Och det uppfattar ju de flesta som att då ställer ju alla upp. Mm. Punkt slut. Det finns inga liksom alternativ.
Nej, och att det var artikel 5 som Hultqvist-doktrinen saknade. Visst, han skrev en lång rad samarbetsavtal, men ingen innehöll ju artikel 5.
Nej, och då har ju den beskrivits som den sista pusselbiten och den som är helt förändrande och helt avgörande. Alltså digital.
Mm.
Och Wenström kritiserar ju dessutom då i förlängningen av det där. För om man betraktar artikel 5 på det viset som han gör, då kommer ju en följdfråga, nämligen hur mycket av våra svenska försvarsresurser, civila och militära, ska vi lägga på NATO-grejer?
Mm.
Och hur mycket ska vi lägga på att försvara det svenska territoriet? Och han tycker ju att Sverige håller på att tappa bort det försvaret av det egna territoriet.
Paul Jonsson gjorde ett uttalande i Ekot om det här sommaren 2023. Där han sa att han öppnade för att NATO skulle få styra över en stor del av det svenska försvaret. Alltså man kan ju välja hur mycket man vill lägga då under NATO-befäl.
Ja.
Sverige har ju kanske inte så jättemycket. Men då sa han att han ändå såg framför sig att det skulle vara en stor del av försvaret som ställdes till NATOs förfogande. Och Johan Wenström var ju också i Studio 1 förra veckan. Och då pratade han ju om den här artikeln, antar jag att det var därför de hade bokat honom. Men där sa han pratade ju ännu mer där, alltså även bortom artikel 5, om att Sverige var stjärnögt när de gick, alltså lite naiva när man gick in i den här alliansen.
Jag har en känsla av att vi går in i det här lite stjärnögt. Både vad gäller artikel 5, alltså de antagna säkerhetsgarantierna, och andra länders försvarsvilja, så att säga, om vi skulle bli hotade. Jag tycker att den här ratificeringsprocessen med all tydlighet har visat att de flesta länder ser till sina egna intressen först.
Ja, men jag tänker det hänger ju ihop med det där Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvar till exempel, att man går in, man får lite känslan av en någon som har varit väldigt förälskad i någon under lång tid och så får den till slut liksom komma till. Och då är man villig att man ger allt man har och man ställer upp och är snäll och perfekt och ställer inga krav och man vill bara få vara med.
Liksom. Nu är det regeringen du beskriver.
Det är regeringens känsla inför att äntligen få komma hem till NATO.
Ja, just det.
Man håller sig inte så cool i den situationen.
Nej, men och det Wennström kan vara en indikator på är ju att det kan finnas en högerkritik mot den entusiasmen för NATO. Och i Sverige så finns det ju ett stort högerparti som alldeles nyligen var emot NATO, Sverigedemokraterna. När jag hörde Wennström i Studio 1 och läste honom i anhör, då tänkte jag, det här är ju exakt det som Jimmy Åkesson kommer säga och driva om några månader. Och då blir det ju ett flerfrontspolitiskt krig. För den där hållningen är ju inte helt olik en liksom gråsos traditionell försvarspolitiklinje, Hultqvist-stilen. Då kan det ju bli mer dimensioner i de politiska bråken om vad Sverige ska göra i NATO än bara den klassiska höger-vänster.
Mm. Och där tog också tillkommer, eller det var en jag pratade med igår som nämnde en diskussion som den här personen beskrev som ganska partiöverskridande, som handlar om någon slags regionalisering av NATO. Alltså ska Sverige koncentrera sig på Norden, Baltikum eller ska man också befinna sig på andra platser?
Ja.
Vilken, liksom, var rent geografiskt ska man vara en del av NATO? Att det finns en sån diskussion också. Men intressant med Jimmy Åkesson och SD som du säger, när nu Sven-Olof Sällström lämnade ju försvarsutskottet, han är ju sjuk i cancer,
ja,
och slutade ju om det var förra veckan eller häromveckan.
Han tackades av nyligen.
Ja. Och då när Jimmy Åkesson uttalade sig om det så var han ju liksom väldigt ledsen. Det här har varit en viktig person i partiet, han har varit med sedan partiet kom in i riksdagen 2010. Men Åkesson lyfte också hans vikt av att partiet då svängde om NATO. Sällström var ju för NATO under lång tid. Och då pratade han ju om det som en så viktig sak som hade hänt för partiet.
Ja, men tittar man på betydelsefulla sverigedemokrater så är ju Sven-Olof Sällström den enda som har varit ideologiskt övertygad om att Sverige ska gå med i NATO under längre tid.
Men Åkesson verkade väldigt tacksam över att Sällström hade förändrat honom.
Ja.
Men det där kommer ju... Ja, men det kommer vara intressant framöver, för att de har ju också pratat om det här att olika beslut då, kring hur, ja, men, de här besluten som har varit kring Röda havet nu, hur man ska agera där. Vad är bred enighet i Sveriges riksdag idag? Räcker det med socialdemokrater och moderater? Räcker det med regeringen och Sverigedemokraterna? Och 3% eller 3 rösters övervikt i riksdagen. Alltså, ska SD, M och S komma överens för att det ska räknas som brett? Hur kommer man se på det där framöver?
Absolut. Och sen så, jag tänker ju, den entusiasm som ledande moderater visar för att Sverige går med i NATO nu, den är ju ungefär samma som ledande moderater visade när Sverige gick med i EG eller EU. Och sen har det ju uppstått med tiden en ganska bred kritik i högern i Sverige idag mot hur EU har utvecklats.
Du ser framför dig att om 20 år så kommer det vara vänstern som kramar NATO och högern som är skeptisk.
Nej, men jag ser framför mig att det mycket snabbare än så kommer dyka upp en kritisk högerdiskussion om NATO. Som kanske kommer förvåna en del moderater som liksom har gått hela sin MUF-tid och hela sin riksdagstid i... Vi vill in i NATO, men det är vänstern som aldrig vill vara med och sossarna är
NATO
så
är det bästa
hemska.
Strandskyddet.
Exakt. Tro kort sagt att det blir mer bråk än de räknar med.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.